And here we go.
Hej och välkomna till avsnitt 4 av Nere på noll, en podcast om hardcore som görs i samarbete med NBV i Örebro. Vi sitter här, jag, Romy Lindblad, och med mig som vanligt har jag Daniel Nätterdal och Daniel Olsson.
Hej.
Hur är läget, grabbar?
Med mig är det fint.
Ja, fan, det är väl typ långt nu. Jag har ju legat på sjukan i natt med misstänkt njursten, så
shit.
Jag är lite skakig fortfarande, men för fan.
Du har inte kunnat sova på nätterna för du har en pyroman i grannskapet.
Ja, för fan, det är mycket nu alltså. Ja, det är ju något ursäkta uttrycket, jävla fitnylle som går och eldar hemma hos mig. Så det börjar med att det brändes upp 10 bilar runt huset där minsta grabben går på dagis. Och sen gick hen över till att bränna bostadshus, och igår tände de på hemma hos mig då, så... Det känns jävligt osoft, helt enkelt.
Ja, jävligt obehagligt. Speciellt eftersom vi sågs tidigare i veckan. Och jag vet att du förväntade dig att han faktiskt skulle komma hem till er. Och så gjorde han det.
Ja, nu är han gripen, tror jag.
Ja, hoppas
om det är så. Rätt hen.
Ja, man litar ju på att polisen verkligen kan sitt jobb och tar rätt person. Så.
Ironi. Funkar inte så bra i podd.
Nej, vad fan. Hoppas det
hoppas de har ju rätt för en gång.
Ja, det är inte så jävla kul när man är ungar och skit.
Nej, från Rape City till Flame City hardcore. Yes, förra gången så snackade vi lite om 2000-talet. Vi har ju fått en del fantastiskt sköna kommentarer på Facebook-sidan.
Ja, jag gillar att Skogis räddade ut bakverksbegreppen där med Twinkies. Jag hade ju sprungit med osanning och kallat Twinkies för någon typ av chokladkaka, men själva verket så är det ju en fylld sockerkaka.
Det är bra, det tackar vi Skogis för.
Men man får ju ta det långt med Twinkiesarna, för sockerchocken gör att man kan begå mord, så softa med det.
Vidare så snackar Björn om den här No Warning nazi-demon som vi var inne på lite. Han skriver att No Warning spelade in en demo med nazitexter under namnet Final Solution när de var i studion för Ill Blood. Det är väl oklart om det någonsin var meningen att det här skulle läcka ut, eller om det
förmodligen
bara skulle vara internt. Och det är egentligen studioteknikern som sjunger istället för Ben Cook. Björn har även bifogat en länk till den här skivan, men jag vet inte om vi ska sprida den mer än så.
En annan grej vi måste nämna är ju att vårt skivbolag Dollar Green har... Nu har vi fått upp pre-orders på nya Lowest Creature 7-an.
Ja, just det.
Exakt. Vi behöver pengar och Lowest Creature behöver hype, så gör den här grejen nu.
Och om man köper alla tre får man ett backpatch.
Vad är adressen till dit man kan pre-order?
Dollargreen.bigkartell.com.
Fett.
Nog med reklamen, nu kör vi, fan.
Yes. Utöver att det har hänt i veckan då, vi kanske ska nämna då också att Bitter End kommer släppa nytt. De annonserar idag här att deras nya LP Illusions of Dominance kommer komma snart. Det var så pass specifika de ville vara. Jag vet inte, är det någonting ni är peppade på eller?
Jag är sjukt peppad. Den här var ju, alltså det var ju skitlänge sedan den förra plattan kom, så det ska bli grymt. Ja. Vet du vilka som släpper eller?
Nej,
Deathwish släpptes senaste.
All right, so.
Ja, det risken är väl att de har fått kicken från Deathwish, för jag tror inte att den förra plattan, fan heter den, Guilty as Charged, sålde så bra.
Okej.
Okay. Om man tänker att Climate of Fear finns i typ 11 pressar och Guilty as Charged är kvar på första pressen, så det verkar inte bli någon superhit.
Om någon i Bitter End lyssnar så det är okej, vi kan släppa det.
Ja, det är ju jävligt, jävligt bra skiva i alla fall.
Ja, nice. Dagens avsnitt då, vi ska prata om Umeå Hardcore. En stilbildande scen kan man ju lugnt säga, i alla fall på 90-talet. Vi kom väl i kontakt med det här ämnet lite av att jag sprang på en filur här i korridorerna i NBV-huset som sa sig ha varit aktiv i scenen och målade upp den som väldigt spännande och intressant. Så vi tänkte väl att det här kan bli skitkul att gräva oss ner i. Och vi hittade också den här sajten Umeå Hardcore-arkivet.
Ja, tyvärr hittade vi det, för jag och David fick reda på det för 2 dagar sedan. Och det var ju, alltså, typ
matigt att ta in.
Ja, 800 artiklar inskannade och massa musik och live-videos och dokumentärer och skit.
Alltså, jag tror så här att vi kan se det här avsnittet som en startpunkt för ett ämne som vi kommer kunna återkomma till under hela den här podcastens livstid, för att det finns så mycket material att ta om. Men vi ska i alla fall försöka skrapa lite på ytan av det idag. Och vi kan ju börja hur vår egen relation till Umeå Hardcore ser ut. David, du kanske vill börja.
Jag är född i Umeå.
Oj, oj, oj.
Jag flyttade därifrån när jag var 4. Så jag...
Hur många Refuse-spelningar hann de här då?
3, 4, 100. Nej, mer än det är det inte. Jag gillar Refused Abinanda. That's it. Jag tyvärr är lite dålig koll.
Ja, alltså jag gillar ju de tidigare där. Ja, men som du säger, Refused och det där när det kommer. Det var ju mer i bristen på annat. Det fanns ju inte så mycket runt där 94-95 och lyssna på, i alla fall inte av svenskt. Men ja, fan, de har ju producerat en hel del bra grejer.
Mm, verkligen.
Vad fan har vi sagt? Abinanda, Final Exit. Och de Stradish's Fuck-samlingarna har ju mycket, mycket bra.
Mm, verkligen. Och det kommer vi återkomma till lite senare också. Min egen relation med Umeå Hardcore är väl också då där We Refused. De var med på Cheap Shots första volymen med Hate Breeds Hate-låten. Jag vet också att jag såg dem på Vox Pop någon gång där i slutet av 90-talet med sin New Noise-video som var ganska stilbildande och stack ut ur mängden av pop som sändes på tv. Så att, ja,
men man kan väl säga att i alla fall jag har inte ägnat en enda tanke åt Umeå Hardcore på de senaste, vad fan kan det bli? Så har vi bara höftat till med 15 åren, men nu på senare tiden så känns det som att det är en av Sveriges bästa scener.
Verkligen.
Och det var väl, ja, typ det första livstecknet man fick från Umeå var ju när den här Lessra-plattan The Green Menace kom.
Green Rage heter den kanske.
Green Rage, ja, Green Menace var ju bolaget där. Bergfjords bolag.
Tänkte man, just det, Umeå, det finns.
Ja, och det var ju fett med den också att den var ju så jävla fjärran från det man hade förväntat sig det här. Eller som det är där man totalt fejdade ut från Umeå Hardcore när det var bara franska nya vågen-filmer, svåra jävla dikter och sånt jävla prätter liksom. Så kommer Lessra med en jävla, totalt jävla ja, men inga fingrar emellan, nästan lite truckigt jävla...
Det är Boris som har släppt dem, eller?
Ja, det är det. Men alltså, eftersom vi inte kan någonting om det här egentligen så har vi fått frågat runt ganska mycket. Och vi har ju snackat med både... jag känner ju lite folk genom skatescenen i Umeå. Och du, Robin, har ju varit i kontakt med lite folk på mejlen.
Ja, precis. Jag har grävt fram försökt gräva fram lite gamla legender ur olika band som var med på de här Straight Edge As Fuck-skivorna som kom på Desperate Fight. Så att mer om det är lite senare. Först och främst så tänkte vi att det här ämnet skulle kunna introduceras med en intervju med en person som man lugnt kan säga har koll på scenen.
Tjena, det var Nere på noll podcast här. Daniel.
David.
Och Robin, tja Mark.
Tja, vem har vi äran att tala med?
Mark Strömberg heter jag. Från Umeå.
Fan vad trevligt.
Ja. Från fina Umeå.
Grymt.
Från fina Umeå här.
Kul att någon svarar. Det är du första som har svarat när vi har ringt i telefon här.
Ja, jag vet. Det känns tråkigt att det var jag nästan.
Jag
hade bara velat hålla ut
det nu. Ja, och ja, som sagt så är det här lite oprövad mark för oss. Det är första gången vi intervjuar någon, det första gången vi står tre vid en mic. Så man får ju ha lite överseende med eventuellt knaster och sådär.
Ja.
Vi går direkt på action. Dra lite backstory om dig och ditt musicerande, din musikhistoria.
Jag hade mitt första punkband när jag gick i fyran. Och då var, jag kommer som in på hela, om vi ska gå lite saker för, eller efterhand så är det, jag kommer aldrig in, jag liksom aldrig på hårdrock när jag var liten. Jag växte upp också framför MTV, så jag bara satt framför MTV hela dagarna hemma hos morsan när jag var liten. Jag gillade aldrig den här hårdrocken. Det är som, det är många som kommer in från Metallica och Slayer och sånt där till hardcore, men jag kommer bara in genom Green Day och Offspring och Nirvana typ.
Det fjärde klass under Green Day och Offspring. Hur gammal är min herre?
Jag är född 86.
86.
Oh. Vad är man då? 28?
28, ja.
Mm, 28, ja.
Hur gammal är man när man går i fyran?
Då är man 11 bast.
10. Ja. Jävlar. Det är ju fan ambitiöst att starta ett band då.
Ja, om vi hade, så spelade vi in, vi spelade in en skiva och spelade runt det här, är runt och bla bla bla.
Vad heter ni?
456an.
Vad heter ni?
Ja, först heter vi Wipe, sen heter vi Sappy, sen heter vi Novus. Och sen i slutet av sexan, men ja, det var så här, ja, då hängde vi runt där. Bra, bra, bra. Och så i sexan så började en kille som heter Axel Statin jobba på våran skola som någon elevassistent i en klass, och Axel spelade bas i Separation härifrån Umeå. Och sen han var också med och startade Kulturlunen, så han var med på första sjuan och första EP:n tror jag. Men han började i alla fall jobba där, och då såg vi direkt att det var någon cool snubbe med rött hår och sådär ACAB som hängde runt på den där mellanstadieskolan.
Och började indoktrinera kidsen.
Ja, det var verkligen så, för han tog med tröjor och pins och skivor och grejer och sålde till oss där på skolgården och började snacka om när det var spelningar och sådär. Så han fick som in och mig och massa fler där och började gå på spelningar. Så det var direkt på grund av honom.
Tack för honom.
Och det här måste ju varit i piken av när Umeå Hardcore var som störst, eller?
Ja, det var nog, det var inte alltså typ Hatebreed, Hate Everlasting, Refused. Det var lite senare än det. Mm. Men det var ändå, alla stora band kom fortfarande då. Earth Crisis kom till Umeå då, den levan någon gång också.
Ungefär när var Hardcore som störst?
Jag skulle säga att det var väl runt, alltså upp till Songs to Fan the Flames of Discontent med Refused. Måste väl ändå ha varit störst när det var sådär, som att det var, alltså det var ändå som att när det var som störst så var det som att, ja, det var inte som att folk åkte på någon klubb eller folk åkte på disco eller något sånt där när man gick i högstadiet mellan stadiet, utan alla åkte på hardcore-spelningar istället, på alla de här ungdomsgårdarna. För det fanns fortfarande ungdomsgårdar runt här på Ålid Hem och in i stan och alla åkte på sånt istället. Det blev lätt så, därför också att det var så sjukt mycket folk. Alla var så jävla unga. Och så, också därför som alla försvann ganska snabbt sen när folk var äldre. Men det verkar som att det var en del som var som trenden då. Alla åkte på hårspelningar. Ingen brydde sig.
Det var lite det intrycket man fick här nere i Sverige också.
Ja. Jag kan tänka mig det. Alltså det var ju då alla hade pars.
Ja, man ser ju dem.
Det kommer igen nu. På tal om 90-talstrender, så mycket 90-talstrender som kommer tillbaka nu. Alltså både populärkultur och annars också. Men parsen har aldrig gjort comeback.
Någon måste vara först.
Ja, vad fan. Det börjar bli lite så här långt hår under kepsen. Det börjar ju folk ha. Så det kommer säkert utvecklas till en fin mittbenepars där.
Ja, alltså en riktig gardinsvajande pars måste det vara. Man får inte ha krulligt hår, det måste vara tjockt hår och rakt. Helvete. Ja, i alla fall. Så vi i alla fall började gå på spelningar då. Och så startade vi ett band som jag och Erik Hurst som sjöng i Forever Young. Han, Erik Hurst och massa andra hade haft ett band tidigare. Och då hoppade in i deras band och så hette vi 61 Minute Void. Så spelade jag trummor med dem från jag gick i 6-7 upp till gymnasiet, så höll vi på att spela. Vi spelade aldrig nere i söder, utan vi spelade bara här uppe i norr. Alltså, typ Umeå, Skellefteå, Boden, Luleå. Åkte över till Finland och spelade. Och spelade i Norge uppe i Bode. Vi spelade med Locust och D13 och massa här uppe i Umeå också.
Okej. Okay. Och på den tiden hade till och med Norge en hardcore-scen alltså.
Ja, då hade de Bode hardcore-festival. Då spelade vi med Sunflower Kid, som sen var Pure Fighting Blood.
Okej.
Vad heter de så?
Sunflower
Kid. Jävlar, vilken vändning.
Ja, verkligen.
Men de måste ha varit till samma ålder som er då?
Jo, de var svinsmå. Ja, han är Hallgren och de är lika gammal som jag tror. Det var någon av dem som hade också hade, jag vet inte om det var som hade det, jag tror att det är övertatuerat nu, men någon som hade vegan på underarmen tatuerat i gurkor.
Nice.
Ja, vad ser jag att den är så kvar.
Ja, och The Spectacle spelade där uppe också då, J.R. Ewing och Kaospiloten och så, ja. Massa sådana. Men så är det bra vad spelade du, ska jag sluta där förresten? Nu, det var som bara början nu, ja.
Ja, nej, men vi har ju gått in på en hel del andra ämnen här också, men det vi funderar på lite var väl också om det fanns några andra svenska ej Umeåband som var stora under den här Umeå hardcore-eran liksom, med Refused och så.
Ja. Som du... Alltså då här uppe, då var det som att det fanns så mycket Umeåband, tänker jag, så att jag kommer inte ihåg att det kom upp så jävla mycket band från södern just då. För då fanns ju alla de här, alla Desperate Fight-banden fanns och
Day in the life, norrlänning.
Jo, men alla Desperate Fight-banden fanns ju, så fanns ju Breach uppe från Luleå och Raised Fist. Jag vet inte om Raised Fist var här och spelade för så mycket. Jag tror de var här och spelade en gång.
Ja, de är inte kända för att spela ute så ofta.
Nej, det är inte. Fireside spelade väl här också någon gång.
Ja, vi nämnde det. Fireside, vad fan är de? Är de från Piteå eller?
Piteå och Luleå tror jag.
Okej.
Någon split båda. De är, jag älskar dem fortfarande. De var ändå så jävla tidiga med hela den här post-rock-grejen. Det var som att de spelade tidigare än alla andra. Att de spelade som eller musiken var som hardcore, fast sången var att han som ren skön. Det var coolt. Men det var i alla fall, det var liksom, det var, jag tänker att det var mycket Umeåband, och så kom de amerikanska banden upp då. Men det var det fortfarande som Umeåband som frontade innan. Så att typ när Earth Crisis kom, spelade Refused innan, och så alltså Strife var ju här och Shelter och 108 spelade Snapcase. Earth Crisis spelade två gånger. Turmoil spelade här också med Earth Crisis.
Just det.
Jag tänker vilka mer.
Vad var det för stora festivaler som var aktuella på den här tiden?
Eller var det festivaler?
Nej, det var inga festivaler. Men det kom en festival sen som hette Punkfest. Det var lite senare.
Kort och tydligt.
Ja.
Där är fan, jag har varit och spelat med mitt gamla band en gång.
Ja, det på vilken av dem?
99 kanske. Punkfest 5 tror jag.
Punkfest 5. Då var det nere på Hammagasinet, var det?
Ja, det låter rätt bekant.
Nere vid vatten, eller vid vattnet.
Ja, tror jag.
Men de på de tidigare då, då hade vilka spelade då? Då var det massa, i alla fall Forcing 2 spelade här då också, Intensity. Undrar om Briscoe spelade. Och det var senare i och för sig. Men Forcing 2, Intensity, Get Up and Goer spelade här någon gång. Hive spelade också på den Punkfest 2 tror jag.
Shit.
Hur många fanns det?
Då hade de jag tror det fanns upp till kanske Punkfest 6. Men Punkfest 2 och 3 var de största. För det var fortfarande på Galaxen, den här gamla spellokalen här där alla stora band spelade. Okay. Den la igen sen efter ett tag. Så då drog alla därifrån. Det är, nu idag så är det en friskola som heter Torén Business School.
Vilken jävla skymf.
Ja, det är en skymf.
Ja, för att hålla tempot uppe här.
Ja.
Gå vidare på nästa fråga.
Hoppa till nutid.
Ja, men jag tänker på den norrländska lokalpatriotismen. Typ som att alla släpper med Final Exit. West, Teg, Demon och Teg. Första CD:n, Umeå och sen... den egentliga Västerbotten, och ni har väl också en platta som heter Västerbotten?
Ja, det har vi. Håll äkta också.
Håll äkta. Och Hjortron, Granaten, jag har sett typ... ja, men Renhorn här och där. Vad tänker du om det?
Jag tror att det bara kanske... Det började nog som ett skämt att man skulle representera Umeå på samma sätt som man gör med, som folk gör i New York och Los Angeles och... Att det är som så jävla stort, fast det är bara lilla skit Umeå typ. Tror jag. Men sen är det ändå blivit, det finns ju många saker som är så roliga ändå. Om man gillar natur och sånt, är det ju roligare att vara här än att vara i Stockholm. Det här är ju stolt över Renhorn, och det är ju stolt över Hjortron och fjäll, och att det finns lite space. Så det finns ju många saker på vad det kommer nog mer när man är vuxen nu som helst, när man börjar bli så trygg och börjar vilja representera saker på riktigt och börjar känna sig så här nöjd, som man inte ska göra. ändå, Jon, jag gillar ändå här. Fast det gjorde vi, ingen gjorde väl det när man var tonåring.
Ja, det går lite, lite stick i stäv med hela, hela mindsetet man har när man växer upp.
Ja, det blir också ironiskt. Det är ändå vi, vi och alla de så här riktiga stora institutionerna och så turistföretagen och sånt där använder ju ändå samma symboler.
Hjortron, granaten.
Ja, ja, men, eller nej, men hjortron och typ renar och fjäll och sånt där.
Ja, det, jag tycker det är gött alltså.
Ja, för fan.
Det blir annorlunda i alla fall. Men det är ju sånt som finns på riktigt. Det blir annorlunda mot vad resten har.
Ska vi hoppa till nästa? Ja, nu hoppar vi tillbaka i tiden igen här. glömda eller underskattade band?
Ja.
Jag antar att vi missar massor här, här uppe, här nere.
Ja, men vi...
ja, massa band.
Ja. Ja, alltså vi var väl intresserade av att veta vad du har för tips på glömda eller underskattade band från den här tiden i mitten av 90-talet, ja, när Umeå HRK var som störst.
Alltså de som jag tycker var bäst från Umeå, absolut, var Eclipse, som släppte, de släppte en sjua först som, och så var de med på, de var med på både Straight Edge Fuck 2 och Straight Edge Fuck 3, men det är på trean som det var som, det är samma sättning som på sjuan, Bonafide heter den sjuan.
Okay.
Det var två låtar. Det var Johannes Persson var med där, som spelade Cataluna nu, och så Dennis lillebrorsa Fredrik Lyxén, och så sjöng Tom Terror som sen sjöng i DS13. Men det är så jävla rått Eclipse fortfarande. Det är så satans bra. Det är Sveriges bästa hardcoreband.
Men det är alltså en skiva som har eller en sjua som har åldrats väldigt väl, kan jag tänka mig.
Ja, alltså, det skulle kunna komma ett band som lät som nu. Det skulle fortfarande hur hit som helst. Det är som att de blandar i den här alltså metallisk HC utan att det är så hårdrock, utan det är fortfarande så jävla rått, fast de spelar som lite eller så här typ black metal. De låter som Acme. Det låter som en blandning mellan Acme och Unbroken. Så älskar de där, de tre, Bonafide och så From Ashes och så Receiver från Straight Edge Fuck 3. Det är de tre bästa låtarna som de svenska hardcore låtarna.
Så vi kanske ska spela dem sist i det här avsnittet.
Ja, det borde vi faktiskt göra.
Spela någon av dem i alla fall. Jävlar, spela Receiver vet jag. Ja, skickar man dem. Men också Bloodpass som kom härifrån också. De släppte ett kassettdemo och så släppte de en split med Forced in 2.
Vad tycker du om omslaget för den splitten? Du som är ändå så här lite artistiskt sinnad. Jag skulle vilja säga att det kanske är ett av de fulaste omslagen ever.
Ja, men det är ju ett hipster omslag.
Och för er som inte har en framför sig eller har sett den, så är det ju alltså det är ju ett ryskt frimärke i frimärkesstorlek på en enfärgad bakgrund på båda sidorna.
Mm.
Så det är, ja.
Inlaypappret är ju skitpunkigt. Det har de fått göra som de vill. För att designen har inte hållit i linjen hela vägen, det tycker jag är dåligt. Jag skulle ha hållit på inlaypappet också.
Men ja. Den Bloodpath, alltså... Forced Into var ju det bandet man köpte skivan för. Men Bloodpath är ju den låten, eller speciellt det här jävla industriintrot med borrmaskinerna. Det är så jävla rått, ja. Alltså.
Ja, någon som går sparka på såna här stora...
Ja,
och Tecknon, det är Jon Brännström från Refused som har gjort dem mellan grejerna ju.
All right. Ja, det är fett som fan.
Troggade. De som låter så jävla hårda. Och så Song for Steve som är på Straight Edge Fuck 3. Och så hade de några till låtar som är med på någon norrländsk samling som heter Alternative Heroes. Jag vet inte var som är med. Okay. Ja, det är de som är två bästa i alla fall. Men de har ändå hållit så jävla bra. Så de, men de är som inte okända heller. De har också fett stora. Alltså runt hela världen, men jag vet inte ofta man snackar om dem. Men det är ändå coolt så här, att det är helt band med bara tjejer som var ute. Och fan, de har ändå signat på Victory och allt.
Just
det glömmer man bort ibland. Ja.
Efter den här stora, alltså att hardcore var liksom den... Ja, det var liksom det som inte en subkultur, utan var nästan en huvudgrejen som ungdomar sysslar med.
Ja.
När började det liksom mattas av, eller var det i och med någon speciell händelse eller?
Om man säger att man delar upp det i tre olika eror, kan man kanske säga att om första som stora eran när Refused alla var stora som Desperate Fight eran, då fanns det en massa band innan också, Step Forward, The Garbage Pail Kids, massa sådana, men det var, om man säger på 90-talet, då var det som stora pop-eran, då var det som hardcore pop, då var det verkligen alla var där. Så Sen splittrades ju Refused. När la de ner då? När de släppte hela manifestet och allting. När de sa att man skulle bränna allt som de hade.
Ja, var det 97 eller 98?
97 tror jag också.
Ja. Då, efter det så kom det som en annan era med en massa andra band. Det var då DS13 kom upp också. Och vart skitstora. Separation fanns ett tag efter det också. Det fanns ju en massa fler band då. Ändå också. Men det, om man säger att det var som den andra eran. Då var det också lite mindre. För då stängde Galaxen i typ samma veva någon gång. Och alla spelningar började vara nere på Hammagasinet. Eller de flesta. Som var mycket sämre lokal. Usch.
Men det var ju ändå ganska, alltså det var ju, om man tänker våra mått mätt, alltså det är ju ändå ett jävligt, en jävligt stor lokal, jag måste säga att det måste ju vara lika stor som, alltså skylten till exempel i Linköping som var liksom mellan Sveriges motsvarighet.
Till
Galaxen. Nej, som Hammagasinet skulle jag kunna tänka mig.
Ja, det är det. Jag har faktiskt i storlek. Det är det som är så störande om det var, för att folk hade så jävla lätt att backa bak mot väggarna. Men det var jävligt, punktsätterna var ju den år också. D13 hade sin sista spelning där och då var det så jävla mycket folk där. Det finns ju en massa videor från det. Folk hade också en hela Europa för att komma upp och se det där. Det var helt sjukt mycket. Shit. Och så är det någon balkong där också, folk här redan. Men om man ser det som andra era. Massa band spelade där och lalalalala och så kom det upp. Där, den definitiva slutet på den eran kommer jag också jävla väl, för det är symboliserat av två Good Clean Fun-spelningar. De var uppe och spelade ett år. År 2000 tror jag det var, de var uppe första gången. Och då spelade de med den nya inkarnationen av Eclipse som var, de släppte en 10 som heter Jehovah Congress. Som var, nu var de med en massa nya medlemmar. Då spelade de och så spelade Good Clean Fun. Och det var världens fetaste spelningar. Typ, av någon anledning så hade alla klätt ut sig också till olika djur och så hade masker. Så alla här är runt med det där då. Och det var så jävla bra och folk gick ut och badade i älven efteråt mitt i natten. Så hur jävla fet spelning som helst. De var så jävla äggade. Åh, måste komma tillbaka. Och så kom de tillbaka nästa år. Ett år senare bara, 2001. Och då var det typ ingen där. Det var ingen på spelningen. Det var, alltså det var typ exakt samma tidpunkt och allting. Det var som samma förutsättningar. Allt. Bara, vi tänkte bara, fan, det kommer till jävla fet spelning. Kommer dit, ingen är där. Undrar hur mycket folk var där. 40 pers. Alltså ingen...
Men det tror jag inte var Umeås spel. Det måste ju vara i Good Clean Fun att de gjorde en så jävla dålig skiva. Från den,
ja,
jag kommer inte ihåg om det är Shopping for a Crew som är...
Shopping for a Crew kom först, men vad heter det? Stray Dead Hardcore hade hunnit komma första gången.
Asså, okej.
Okay. Ja, de sålde den då. Så hade de, under de hade kunnat släppa den andra...
Ja, den Beneath Christian Rock and Hard Place eller vad den heter. Just. När det bara vart, ja, det var inte kul att vara kul längre.
Nej. Det var också att det var jävligt mycket folk som fattades i Umeå då. Redan då liksom hade det nu börjat tunnas ut. Och då kan man känna, han stod också, vad heter han då, sångaren?
Isa, va?
Bara, ja, Isa. Han stod verkligen och sa bara, alltså vad har hänt? Det var så jävla bra förra året. Vad har hänt med er? Är det här dött nu? Det är ingen här. Vad har hänt med er? Och så var det någon jävel som klappade ut han igen. One more time! Så kom han ut, ingen peppade. Så kom han ut själv och satt och spelade några akustiska låtar. Sämst. Alltså bara så här ploj spelade.
Men det har man ju hört liksom att många band... Alltså... För ett band som turnerar i Europa så är det en jävla avstickare att dra upp till Umeå. Men att när det begav sig så var det var ju liksom höjdpunkten på turnén. Så ja. Även fast det varit en sjuhelvetes extra resa så var det liksom, det var det stoppet man skulle göra.
Ja, det som alla amerikanska band gjorde också.
Ja, jag menar
genom hela Sverige. Ja,
och det var ju så jävla bra för oss övriga. För jag kan ju tänka mig att det var ju ingen som var så jävla sugen på att spela i Örebro till exempel, men om man nu ändå skulle om man nu skulle åka upp till fucking end of the world, då kunde man i alla fall ta ett stopp på vägen och då var det någonstans dit man själv kunde ta sig.
Men det här var andra eran.
Ja, det 13 game var som andra, hela andra eran och Good Clean Fun. Ja. Det var som slutet av andra eran.
Men vad var tredje nu då? Det är ni.
Tredje är det som vi har nu, tänker jag. Sen var det som bara ett gap när det inte var så mycket, alltså som sådana där nya hardcore-band på samma sätt som det hade varit tidigare och som det kom efter. Då var fanns mycket, fortfarande mycket punkband och så här, mer gammal hardcore här. Mm. Men det var fortfarande inte lika stort liksom, var krustspelningar och sånt där. Men sen så, det var, och då var det ju inte förrän 2007 Young och Lessra och de här. Så okay. Det har varit som andra i svängen.
Nice. Ja, då kan vi hoppa på nästa fråga som anknyter lite. När man kollar på det här i backspegeln, hur var ärligheten i, och engagemanget hos kidsen?
Jag tänker alltså ärligheten i det politiska engagemanget och hela veganism straight edge grejen liksom, kontra att folk bara hakar på tåget liksom.
Va? Jag tror att det är så där som det är med alla trender, att det finns alltid några som bara, man rinner bara med för att resten av dem gör det. Och det är också så, när man går i högstadiet så är det inte så jävla svårt att bara äta ketchup och makaroner och straight edge. Det kommer ju sen. Det är sen man måste dela med det. True till maturity. Fan, elixit. Ja, exakt. Okay. Den saken.
Straight till
elixit. Jag tror att det kanske är många. Ja, alla gick ju omkring med anarkist-an också. Det är ju fortfarande små punkar idag. Och sen så växer man upp och så ser man. Nej, det var inte det som det skulle vara. Nej.
Men minns du att det fanns något utrymme på den här tiden för egna värderingar? Till exempel om man kunde vara HC, straight edge och moderat. Eller var det liksom allt eller inget?
Nej, jag tror inte det var så många som vågade vara det. Även om de hade varit. Det tror fan inte. Det var ju jävligt mycket politik här uppe också. Det var ju ändå det. Så alla, man kollar, alla band härifrån var ju som röda. Jag kan inte komma på någon som inte sjöng under, tror jag. Var som inte någon som var som så här ploj eller OPK-band här som var stora på det sättet. Jag tror inte det. Mycket röda och svarta stjärnor. Och... Mm.
Hur mycket Hare Krishna var det då?
Jo, Hare Krishna. Det fanns ju en Govindas restaurang här. Nere i en källare här, Östbostan, där jag bor.
Finns den kvar?
Nej, den finns inte kvar. Den stängde ner någon gång där också innan. Runt när den refused lade ner eller...
Men alltså jag funderar lite på det. Alltså den här restaurangen, fanns den redan där eller flyttade de dit på grund av att de hade, alltså här kan man rekrytera eftersom att, alltså hardcore straight edge värderingarna eller så, nykterhet och vegetarianism i alla fall går rätt så hand i hand med deras värderingar.
Jag är fan, men han var jävligt mycket i fokus mer än när den här grejen var igång. Han var intervjuad skitmycket, han som hade det, Yoginda eller Yogindra eller vad han hette. Och jag vet också att han fick fax från så här, ner söder eller från så här, headquarters. Att det var så här, plocka upp de här HC-killarna liksom. De är perfekta. Rekrytera dem så här, men bli inte för nära kompis med dem. Bara, men du kan rekrytera dem. Se till att de kommer in. Det var ändå som, han stod och snackade i tv då också så här, han trodde verkligen att folk skulle hoppa in på det här. De här ungarna, de är färdiga med såna destruktiva saker som droger och kött och kvinnor. Han trodde verkligen liksom att de skulle, men de flesta kom dit, så att man kom dit och så satt man med på en sån här bön och när man satt och spelade en chant och sånt där, då fick man gratis mat efteråt, så att
lätt.
Ja. Och då var det enda vägstället typ som fanns. Som var, eller i alla fall som var så här exotisk mat på det sättet, som var vegetarisk mat.
Men det verkar ju haft en hel del genomslag, slagskraft. Jag tänker på, ja men typ Abinanda, som turnerade med 108 och som hade liksom Hare Krishna, va, deras klassiska linnen och såna här grejer.
Ja, och vi alla hade ju såna här halsband. Jag har också kvar mitt gamla sånt fortfarande.
Ja. Ja, det var ju liksom, det tänkte man ju knappt på. Det var ju mer en hardcore accessoar än en religiös symbol. Med radbanden. Eller vad, ja, Krishna beads.
Många som inte tatuerade den här brinnande hjulet också.
Ja, som
den här grejen. Det var ju fett stort ju. Plus typ Chrome Mags, alla höll ju på med det där. Så det var ändå så fett att andra höll på med det också. Men det var också, och det är, och man ska också, det är också deras fel att jag var tvungen, alla typ som var straight edge var tvungna att gå genom hela gymnasiet och förklara för folk att man visst låg. Men tror det strange var typ att man såhär, alltså man typ, man är såhär kysk och, eller celibat och man håller inte på. Också, ja. Jag kan lätt ligga med dig.
Ja, det sätter lite käpparna i hjulet för ens planer liksom.
Ja, exakt. Och plus också, alltså då var ju det både Hare Krishna och ett reportage som var i Veckorevyn som handlade om de här satans mormonerna som också härjar runt i Salt Lake City. Det var deras fel också. Ja.
Fan, apropå det, jag funderar på det här, någon sammanhang här. Band från Salt Lake City, alltså det är, staden i sig är så jävla förknippat med, ja, med straight edge och den lite mer militanta varianten, men jag kan fan inte komma på ett enda band.
Men det kom inte, ja, men Pray for Cleansing kom ju därifrån. Kom inte alla Shockwave och X-Disciple XAD därifrån också?
De är från Erie, Pennsylvania.
Jaha, jag trodde de var där nerifrån. Ja. Och Dodging Bullets och de som blev Jesus Wept efteråt.
Ja, de är från Sacramento, men det är ju den här religiösa kopplingen.
Ja,
Facedown är från Sacramento, men det är ju i Kalifornien. Jag vet att Insight är väl från Salt Lake City som är extremt bra för typ 89.
Pray for Cleansing. Därifrån också, för han var med i det reportaget, kommer jag
ihåg. All right. Ja, de är första gången jag hör bandnamnet.
Fan, det är synd att det är live, det kan vi inte googla.
Nej, precis, ingen googling.
Ja, men fan, vi...
Formrakad käklinjeskägg. Det är inte ett bra band. Nej.
All
right. Om man ska gå tillbaka till de här Umeå-banden då, om man pratar om Refused och Abinanda som var lite fanbärare i början. DS13 tog ju över, men vilka tog över efter DS13 som någon slags flaggskepp?
Ja, men det var ju bara helt svart några år.
Ja, just det, precis.
Det hände som inget mer då, som så var som sådär stort i alla fall. Nej. Det var som att alla följde som det bandet.
Hur mycket gjorde den här grejen att Refused bashade hardcore så jävla hårt ett tag?
Ja, men när vi gick ut, alltså jag fattar vad, man blir läst på sin egen lilla klick så här, och så vill man göra något annat efter ett tag. Så gick de ut med det stora manifestet och så var det ju med sånt annat. Alltså alla gick ifrån att ha partial longsleeves då till att ha som svart pottfrilla och pullovers och så tajta kostymbyxor.
Och dricka rödvin.
Dricka rödvin. Efter ett tag. Det var ju som i slutet på Refused eran. Och sen så, men även typ Sad I Was var också som så. De var också tidigare med det som var som sådär hippa. Så det var ju som något annat. Och det är sen så kommer ingenting, och så sen så vips så vart det här är som det är nu. Men nu, alla de här punkbanden och sånt som höll på under tiden finns ju fortfarande nu när vi spelar också. Alltså, eller inte, ja, men Regulations fanns ju då, och Epileptic Terror Attack och Vicious och massa sådana här punkband.
Just det.
Vicious vart ju Masshysteri sen också.
Just det.
Eller delar sådana här. Så det var väl det, nu är det ju alltså Hollekta och Lessra och Kidnapped och massa av dem som kommer, som är som hardcore.
Just det. Och nu, det är väl nu till helgen va, som ni kör Umeå Hardcorefest?
Ja, nu 090 HC Fest heter det, eller Hardcorefest heter den.
Kommer något av dina band spela?
Nej, ingen av dem, för att Robert som spelar trummor i både Lessra och Läkta bröt armen när han skatade i somras.
Ah.
Ska man ställa in en spelning så är det här anledningen.
Ja.
Det är eller fängelse, det är de enda godkända.
Men vad är på gång då med Umeå-banden under hösten? Är det på gång några nya releaser, eller hur ser det ut?
Jo, Lessra och ett nytt band som heter Erased ska släppa. Och Erased, de kommer vara det fetaste bandet någonsin. De har inte släppt någonting än som går att höra, men det är så jävla fett. Det är inspelat hos Eken också, som har spelat in alla oss.
Okej.
Okay. De är svinbra, de är små. För nu, alltså, det är det som är grejen också nu. Man ser som att om en scen är bra, där är när ungt folk kommer, när det är så små. Och nu är det folk som går... som kommer från typ gymnasiet, och just bara gymnasiet som går på spelningar igen. Så nu är det svinbra, och då är det bra att alla spelningar, eller att så många spelningar som möjligt är på typ Verket och Magasinet och sånt, som fortfarande är, inte är en krog.
Mm.
För vi är fortfarande vissa spelningar som är på Skarinska, som är 18-års gräns.
Okej.
Okay. Det är inte alla kan vara på, så nu behövs det att det, direkt det kommer smått folk, och både killar och tjejer och sånt där, då är det bra, då måste man, då vet man att det är på gång igen.
Mm.
Så det var för att det poppade det upp. Och vi skriver med Hållekta massa för fullt och ska släppa någonting, hoppas jag snart. Och Kira, som också är ett band därifrån som spelar mer som såhär emo hardcore, ska väl också släppa någonting igen, antar jag. De har också som får skriva.
Schysst.
Men jag tror det närmsta är Lessra Erased splitten. Ett band som heter Noll Fulvans också släppt därifrån, som också är ungt folk.
Okej, okay. Nice.
Ja, det låter lite som att de är inspirerade av Håll det äkta. Vad tror du om den spåningen?
Ja, de har spånat på svenska också. De är bättre på att spela gitarr än vi. De var mer sådana här sex strängars akkord.
Sjuka grejer.
Men vad kan man se fram emot nu i helgen då på festivalen?
Nu i helgen är det många band som inte är från också, som är Iron skulle spela, men de ställde just in.
Okej.
Okay. Tidigare i veckan tror jag. Då tänker jag att vi kan se där de kommer ju upp och
Lowest Creature va, eller nej?
Lowest Creature spelar jag också såklart.
Fan, vad grymt.
Och så spelar, vänta, ska jag får jag radda upp det här då? Så kan jag säga exakt vilka det är. Crooked Larry spelar ju också. Omi från Tropic härifrån, Omedea spelar, Kira spelar, No Omega spelar. On the Edge of Forever spelar väl också.
Just det.
Ett nytt band också som heter Riven med W. Det kan inte tänka man ska säga Riven.
Riven.
Är det två enkelven ihopskrivna?
Riven, ja.
Ja, exakt. Då är det ju någon Holy Terror-koppling där.
Fan, vad coolt.
Ja, faktiskt.
Fan, det är på tiden att vi får lite mer svenska Holy Terror-band.
Ja, det är inte funnits mycket
av. Ja, det är väl det Broken Cross från enmansbandet från Norrköping, eller?
Ja, men de kanske är ganska nära. Men alltså, Riven är ju Johannes Persson också från Eclipse och Cataluna. Och Fredrik som sjöng i Totalt Jävla Mörker. Vad fan, vilka är det med? Fredrik Lyxén också spelar där. Så jag tror att det kan bli... Kristoffer från Distressbarn.
Vad kör de för stök då?
Jag tror att det låter mer som Eclipse. Det. Att det är som en blandning av typ Eclipse och Totalt Jävla Mörker. Så smutsigt bara.
All right.
Får vi kolla upp.
Spännande.
Ja, börjar vi bli rätt nöjda med frågorna här.
Ja, men det här då. Vilka är de mystiska underground fraction?
Ja, jag vet inte det, men när vi kom, jo, när André Chauffeur var här uppe och spelade, då trodde man att det var jag som var. Det vet jag. Det är inte jag. Jag ska aldrig kunna styra och ha ett skivbolag sådär. Jag ska aldrig kunna få ihop allt det praktiska. Det där. Det är för ostrukturerat. Jag ska aldrig göra en sån ful logo som någon. Aldrig.
Mark svär sig fri från den alltså.
Eller ha det namnet på det.
Nej, men de gör ju... Hen gör ju bra grejer. Har ju släppt... On the Edge of Forever från Örebro och...
Är det Monument?
Flera Lusty Life... Nej, vad fan säger jag nu? Håll äkta releaser. Okej, okay. Eller
vi får ju forska
de,
det.
Ja, eller båda. De jobbar väl från Stockholm.
Det båda. För det var något sådär, vi har varit med i Hakusen i många, många år, så det kan inte vara någon färsking.
Ja, men får man vara anonym? För hela grejen med den här var ju att det är lite anonymt, så att då kan man ju claima vad fan som helst.
Ja, det är ju det också.
Det kanske är Hare Krishna-dudesen som är tillbaks.
Ja, tänk om det är han, Johindra, som styrs.
Och så bara lägger in så här subliminala meddelanden i alla plattor.
Det har kommit ett fax från södern. Nu är det dags igen.
Ja, precis.
Indoktrinera för helvete.
Ja, på alla våra skivor på senaste, då var det någon som hade tryckt Hare Hare Rama, Hare Hare Rama.
I groovesen.
Jag såg det först nu. Ja, det är jag ingen aning. Men de får det släppa allvarligt. Ni är väl skivbolag nu, det är Daniel.
Fan, jag och David har ju kickat igång Dollar Green här. Ska förhoppningsvis pumpa ut svensk hardcore.
Ja, det blir coolt.
Hoppas det. Men du, vad fan, vi har en liten deadline att passa. Vi måste nästan runda av här.
Ja.
Stort tack.
Ja, tack som fan för att du var med och svarade på så bra.
Tack ni, asroligt.
Grymt. Ja, fan, vi hörs. Ha det.
Lycka till.
Håll dig äkta.
Stort tack till Mark för den härliga intervjun som mot förmodan höll jävligt bra kvalitet trots att vi satt på en rispig lina här mellan Örebro och Umeå. Vi kommer utgå från de grejer som vi snackade med Mark om här när vi pratar om Umeå och dess hardcore-scen. Och för att börja from the top egentligen så Dan, du har någonting att säga om the hardcore capital of the world, Umeå.
Ja, men det har ju sagts och skrivits många gånger så här att det var the European capital of hardcore så här. Men jag skulle vilja ta det steget längre och säga att att Umeå på den tiden runt 95, 96, 97 att det var hardcorens mecka. Och jag baserade det på lite forskning som jag har gjort här i veckan då, genom att lyssna på Victory Style 2. Och det är ju en samlingsskiva från det då absolut ledande hardcorebolaget Victory.
Jävlar vad coolt det var.
Ja, det har ju alltså de första 100 releaserna på Victory är ju svinbra.
De nästkommande 100 är katastrof.
Ja, det är snarare så att de nästkommande 100 är varannan bra. Men sen har de ju släppt typ utan överdrift 800 släppt till som alla är totalt väl alltså. Förutom att de smyger in en Ringworm och en All Out War var tionde år.
För att de har kontrakt och måste släppa skivor.
Ja. Men tillbaka till Victory Style 2 då, som var label sample från det absolut största bolaget. På samlingen har vi Strife från LA, Snapcase från Buffalo. Sen är det Cast Iron Hike som är från Boston. Och ja, just det, Cast Iron Hike är ju medlemmar i bandet ISIS nu. Så kan man ju tänka nu när USA har startat krig mot ISIS, eller ISIS, islamiska staten i Irak och Syrien. Kan bli svettigt för dem att glida runt och sälja sina...
Merch.
Är kriget mot bandet?
Världens mest politiskt insatta människa, David Olsson.
Om man tänker att American Nightmare var stor del till att de bytte till, vad fan de hette sen,
Give Up the Ghost.
Precis. Var ju att de fick, det var så mycket dålig publicitet med 9/11.
Nej, de var stämda av något rockband som hette American Nightmare.
Ja, jag har hört att det alltid var trassel att folk bashar på dem för det.
Give Up the Ghost är ett coolare namn, punkt.
Agree to disagree.
Vad fan var vi nu? Ja, Cast Iron Hike från Boston, Intake från Cleveland. Sen kan man skita i Baby Gopal, Hi-Fi and Roadburners för det är inte hardcore. Sen Guilt är ju från, de är från Kentucky, Louisville. Och sen har vi då Cause for Alarm och Warzone som är från New York. Earth Crisis och Path of Resistance som är från Syracuse. Och Donuts och Refused från Umeå. Och New York är ju, inte vet jag, 18 miljoner stad. Så den går ju bort bara på enbart på den här populationen. Och Path of Resistance och Earth Crisis är ju samma snubbar. Plus att Umeå är ju typ hälften så stort som Syracuse. Så två band på världens största hardcorebolag från samma lilla, inte fan vet jag vart gränsen går för en ort, men det bor 80,000 pers i Umeå, så det är rätt.
Det är jävligt hög promille av bra hardcore musikanter därifrån alltså.
Ja. Och om man liksom,
om det är 500-600 pers på en spelning,
ja,
det är ju,
ja, men det såg man ju alltså när det var ju det tror första gången man såg alltså hardcore live. Eller alltså inte live utan i videosarna, typ Hate Breeds Hate och Pump the Brakes med Refused, att det var så in i helvete mycket folk. Att det var sånt tryck så.
Men kan det vara så att de här bandens framgångar då har fött med sig den här lokalpatriotismen som vi snackade om med Mark, att liksom att man är stolt över sin relativt avlägsna ort och så vidare och använder det mycket i symboliken och sådär liksom.
Ja, jag ser ju, alltså jag drar direkt paralleller till det vi hade i Örebro, i och med att under en, jag kan ju tänka mig att det var rätt så mycket kortare period, men att hardcore, eller i alla fall skatepunken, var den största ungdomskulturen under ett tag. Jag kommer ihåg tidiga spelningar där, kanske 95 eller något sånt där i Örebro, när det var 750 pers på gigs. Och sådär.
Och man bara får flika in det lite snabbt med att om man ska föra fram det här i en modern kontext, alltså till nutid, så känns det som att det kortet ligger hos Malmö just nu, med tanke på man hör vad som var i helgen när det var Malmö Hardcore Festival och de sålde slut alla biljetter på en dag liksom.
Men här med lokalpatriotismen, att Malmö, de håller ju på att snacka om sitt crime city. Att det är liksom, ja, det är ju en påhittad stad. Det är som att Indecision kommer från Gotham City. Mm-hmm. Liksom. Men här i Örebro så, vad fan, vi säger ju Örebro hardcore i varenda jävla låt vi någonsin har skrivit.
Flame City säger vi nu.
Och ja, men ta som liksom Millencolin, då har Pennybridge Pioneers. Mm-hmm. Och...
vad för dåliga loggor, det är det.
Vi har ju asmycket. Nej, jag vet inte, jag känner direkt den kopplingen att Umeå hade sin grej i med Refused som var så jäkla stora, och vi hade en parallell grej med Millencolin under deras glansdagar liksom, när det var svinstort. Och att båda städernas kultur kommer skatescenen.
Och det är också kul att höra att, som Mark snackade om, den här tredje vågen med det som sker nu i Umeå. Det var ju lite så i början av 2010 där också i Örebro, att Chain Reaction kom upp, Hårda Bud kom upp. Det var väldigt mycket Örebro-symbolik där med liksom.
Ja.
Bara roligt att
ja,
se.
Ja, men exakt att jag tror att städer som har haft så pass mycket historia, att man blir liksom extra peppad på att representera sin stad.
Verkligen.
Och sen det var ju ganska fundamental skillnad mellan Umeås hardcore-scen och Örebro-scen på den tiden, är att i Örebro så det enda som krävdes var ju att man i bästa fall åkte skateboard, men sen räckte det med att lyssna på musiken. I Umeå så fick du ju liksom, då fick du leva livsstilen. Då skulle man ju vara nykter och helst vegan.
Mm.
Och om man skulle vara riktigt hemma skulle man också vara Hare Krishna. Så vi hade det lite lättare i Örebro. Det var ju bara att flytta med liksom.
Men det där blev väl extra tid. Alltså jag vet ju hur den här historien har gått, men jag ska inte pressa dig på den om du inte vill berätta den. Men när du själv var uppe på punkfesten och spelade med ditt band för första gången, att kontrasterna blev ganska tydliga där, eller?
Ja, det kan man säga. Det här var ju, vad höftade jag till, att det var 99. Och då var ju liksom deras scen, den var ju redan i förändring. Det var ju, alltså, jag skulle kunna säga, den var som wackast. Men man visste ju liksom att fan, i Umeå så har de ett litet annat tänk. Det var ju, alltså det var ju en kuk och fitta mentartävling, vem som var mest politisk. Och det kändes som att det var, man hävdade sig lite med och dra svåra politiska analyser liksom.
Mm.
Berätta om när det blev intervjuad.
Ja, men vi fick ju då, alltså det var ju några det fetaste jag var med om. Vi släppte en splitskiva med mitt band Angry Youth och Frontlash från Stockholm, och helt plötsligt så fick vi en bokning till punkfesten. Och vi kände ju inte en käft i Umeå, så det här var ju rent...
Hade skivan sålt bra upp i
Umeå? Jo, vi hade skickat iväg, folk hade hört av sig så här. Och det var ju alltså det var ju musikens förtjänst. Det var ju inte att vi krängde på till våra kompisar. Och det kostade ju ändå typ flera tusen att ta oss med det jävla tåget, ett helt band upp till Umeå. Och vi fick skitbra respons. Det var liksom... folk gick och viskade liksom, att när vi gick runt på stället så bara, fan, där är de så. Så det var helt sjukt. Men sen i alla fall så sprack i bubblan lite då, för då var jag intervjuad av ett scene efter spelningen. Och första frågan är, vad har ni för åsikter om djuret i ett marxistperspektiv? Och då bara, vad fan, är de så här jävla dumma i huvudet? Och alltså visst, vi hade ju en del politiska låtar, men alltså vårat politiska engagemang, det var ju liksom, om det var något vi ogillade så kastade man en sten. Det var ju ingen politisk analys. Jag menar, sen kom en fråga till våran gitarrist då, vad hans musikaliska, liksom vart han tog inspiration ifrån. Och då var det Metallica och Onkel Conker. Så jag tror inte...
Det var inte bokade till nummer 6.
Nej, uppenbarligen inte. Men, nej, det var sjukt fett då. Nej, men det bara... Alltså, det känner med hela den här Umeå-grejen att fan, när det var, alltså när Final Exit till exempel släppte sin första platta, det var fan det bästa jag hört från Sverige. Jag var så jävla peppad. Och sen blev man så sjukt besviken när det bara var ett... Eller det var inte det, men det blev ett skämt.
Mm.
första plattan upplever jag i alla fall är ju seriös när de sjunger om liksom Scene Pride och liksom North Core, Straight Edge och alla de här så alltså, jävla feta låtar.
Mm.
Och sen till andra plattan, då hade de liksom redan lämnat hardcore-grejen och sen gör de ett skämt liksom.
Mm.
Och det, ja fan, det kändes, ja det var jävligt tråkigt helt enkelt.
Mm.
Det var ju lite ens, alltså det fanns ju inte så mycket feta band från Sverige, så det kändes liksom som att ens egen scen hade lite vänt sig mot sig själv, om man säger.
Jag förstår, det är intressant att höra hur man resonerade på den tiden också kring de där släppen liksom. En annan som bara har hört Final Exit i efterhand men tycker att det är skitbra liksom, i alla fall första skivan så.
Ja, men den första skivan är ju pissbra, och jag tror det stora antiklimaxet var ju när jag såg Final Exit live.
Aha.
Och det var ju precis när man släppte den här Umeå-plattan. Jag tror man hade haft den i en dag typ, och inte riktigt fattat att nu har det gått snett.
Driver de.
Mm.
Och det var mina polares band. Det var ju typ första riktiga hardcore-bandet från Örebro, tror jag. Leprechaun som spelar förband, och det var Forced Into som öppnade med Inside Out cover, kommer jag ihåg. Det var jävligt fett.
Ja, hade du mer eller?
Ja,
fortsätt, förlåt. Jag ska
oj, jag bara börja. Och Leprechaun körde även Judge cover som jag sjöng. Så första gången jag stod på en scen.
Nice.
Men att, som sagt då, Final Exit som man liksom var bokstavstroende till, kom upp och liksom bara uppmana folk till elefantpågor, att man ska hålla för näsan och slänga ut armen och så. Och typ att den här låten måste alla ligga ner och röja, och typ nu, den här låten måste alla vara nakna. Och sen bara körde de den här, de har ju den här My Virsen, ska gonna kick your fucking ass. Körde de den typ med bara sång, med bara gitarr, med bara trummor. Alltså det var bara ett jävla skämt.
Ja, verkligen. Det låter.
Och sen efteråt så i den här logen då som vi delade, så var, ja men då, det här jävla frakt liksom, att de bara typ fnös åt alltihopa, bara ja, än en jävla skitpunkspelning avklarad, ska bli så gött att göra något riktigt.
Och det riktiga blev att de försvann ifrån musiken helt och hållet, eller?
Ja, de kör väl på med sina nuvarande grejer.
Ja.
Jag vet inte vad de spelar i för band idag, men det känns ju inte som att, ja.
Nej.
David Santrum har ju Overdrive-historien.
Okej, okay, ja, han har ju, kan man säga, det är han som har gått kanske längst ifrån scenen.
Mm.
Alltså, vi kollar ju på den här dokumentären.
Tillflykt.
Jag rekommenderar alla att titta på.
Ja, det är ta mig fan helt sjukt.
Hur mycket såg ni? Jag såg hela.
Jag såg halva första delen av sex, kan jag säga. Men det var så jävla mycket, tråkigt. Och, men i och för sig, det var ju värt det. För första shotet så ser han ut som en jävla hob,
ja.
Liksom.
Ja, det är...
Han spelade ju Integrity i mitten.
Ja, det var ju bra.
Fast var det ett skämt när han låtsades rocka med?
Ja, jag vet inte fan. Ja, men det är ju...
Och en jävligt fet Metallica tröja i del 6.
Men han bohemar ju urduktigt. Alltså, flyttar ut till någon jävla stuga ute i skogen och bara koncentrerar sig på vad hans morfar och mormor har gjort.
Mm.
Och den där... Vad hette hon? Hon som skrev dikter som hon läste upp hela tiden.
Någon supersvår jävla norrländsk poet och sen någon fotograf som har fotat bönder i olika vardagliga miljöer. Och det är så jävla svårt och så pretentiöst så att det, alltså man garvar ju. Det är ju...
Vi måste ju länka ut den.
Ja,
vi får göra
helt jävla...
Se på egen risk.
Stolleprov alltså.
Ska vi stanna kvar lite på honom? Du har ju pratat med honom den. Eller han har pratat med dig.
Ja, det är
monolog eller? Det känns som att det är där man får man börjar snacka.
Ja, jag fick ju en jävla uppläxning där vi kollade på Sick of Roll när de spelade i Münchenbryggeriet med Ensign and Indecision typ 97 kanske. Och Sick of Roll ska gå på extra scen eller extra numret liksom, och ska man stå och ropa då är det ju liksom, då ska man ju ropa på Rat Pack. Det är ju den extra låten som gäller. Och då kommer han där med sin nydroppade edge-fylla som är såhär, man vet man inte har supit i vuxen ålder, det är såhär 40s för
klassisk 40s
för som är 35. Och stort jävla skägg och någon såhär uppknäppt vit skjorta och sen bara det där är inte ens deras låt. Förlåt. Men jag fattar, för jag har fortfarande inte fattat vems jävla låt det är, för att Sekovro säger på live-skivan, säger de ju Verbal Abuse. Men den låten som också heter Rat Pack, det är en helt annan låt. Så det kanske någon lyssnare vet, kan uppdatera lite på vad fan det är, om det är en cover. Vad fan har vi mer? Refused lär vi snacka mer om.
Ja, precis. Jag vet inte om vi ska gå in på det direkt. Jag hade en grej som jag skulle vilja ta upp angående det här som Mark snackade om med Hare Krishna. Jag tyckte det var dels väldigt roligt att det fick sånt genomslag i Umeå. Så att den där snubben som ägde restaurangen fick i uppdrag att rekrytera folk. Det jag tänkte på när jag hörde talas om det här, det var en incident som eller incident, men en händelse som inträffade 2011 när jag var på West Coast Riot. Den svenska Hare Krishna-rörelsen har väl inte riktigt varit framstående, men en person som i alla fall är involverad inom den i hardcore är en person som heter Daniel Larsson, som hoppade in när Shelter gjorde två reunion gig.
Och var han med i Shelter?
Han har varit deras gitarrtekniker länge, och nu tror jag att han är en av gitarristerna. Eller han var med under de här två reunion-giggen de gjorde i, ja det var väl Göteborg och sen Pennsylvania kanske, eller något sånt där, i juni 2011. Men hur som?
Det Köpenhamn?
Ja, det kan, jag vet inte, jag tror inte de spelar någon mer i Europa än i Göteborg faktiskt. Men ja, någon kan väl rätta mig om jag fel.
Han spelar ju även någon typ av rockstjärna i en inte Wallander-film eller någonting.
Jaha, okej. Okay. Jag vet att han bor i USA. Skitsamma, jag visste inte vem han var då. Jag såg bandet Shelter, och sen några dagar efter, eller om det var dagen efter, så var ju Hardcore Town på Nordengården i Göteborg. Och då av någon anledning, jag rycker en chokladboll, går ut och ställer mig i regnet under taket, och då står han där med José från Abinanda och lite andra folk och börjar snacka med honom då. Nog för att han spelar ju det här Krishna-bandet, men han berättar en rolig grej då. I och med att Metal Town var i anslutning till West Coast Riot, så hade de haft backstage-pass, stått på scen när System of a Down spelade. System of a Down som är ju ett av de största banden.
Tyvärr vet vi vad det
är. Alltid
haft... Det är så jävla dåligt.
Ja, jag tycker det är, första skivan är rätt bra, men skit i det. Jag såg då, för jag stod i publiken, såg att de krökar ett friskt på scen, men jag fattar liksom inte, ja det var liksom nya drinkar hela tiden. Då visade det sig att han har stått på scen, och varje gitarrist har haft en egen bartender som har stått och shakat liksom under mellan varje låt liksom. Så han har gått och tagit en och gått ut och kört liksom deras
fan, gitarrist. Fan, då har man lyckats.
Ja, verkligen. Så att, ja, det var en liten ett litet sidospår där bara, men det är kul att någon svensk håller igång i Hare Krishna-rörelsen.
Men vadå, han är Krishna?
Jag vet inte om han är det, men han spelar ju... Alltså, den spelningen med Shelter då, 2011, det var ju verkligen hela Hare Krishna-introt och han snackade om det mellan låtarna och så vidare, Rail.
Ja, ja, det finns ju alltså jävligt mycket bra Krishna-band. Vi har ju,
Shelter är ju pissbra.
Ja, för fan. Eller, vi har ju varit inne på både Bulldoze och Terror Zone och Next Step Up också. Och Chromax. Men det största är ju Shelter och sen 108 som är... De är väl Hare Krishna-munkar från början.
Precis, han snackar ju väldigt mycket om det där i den här dokumentären. Jag vet inte om det är Edge the Movie. Där de intervjuar Ray Capo ganska länge, och han berättar om hur de liksom kom in på Krishna och vad det betyder att leva som Krishna och så vidare.
Fan, jag har lite dålig koll. Det är ju hinduism-sekt.
Ja, alltså
det är en sekt.
Ja, det är en sekt. Alltså det här är ju, Hare Krishna är ju en, det är en konstruktion. Det är ju en påhittad grej som de gjorde på 60-talet för att kunna eller liksom få in hinduismen i, ja, då i USA. Så de har ju gjort någon sorts västerländsk variant. Så det är en konstruerad religion.
När sa du? 60-talet?
Ja.
Fan, Beatles var ju Hare Krishna.
Nej.
Jo. Alltså. Jag tror det.
Jag tror de var... Ah, skit, ja, jag ska inte säga. Men alltså, jag förstår ju liksom att... det finns ju så många beröringspunkter mellan hardcore-scenen och...
De vill ha gratis mat.
Ja, men alltså det är ju samma, ganska mycket samma värderingar med... Man ska avhålla sig från droger, inte dricka sprit... vegetarian-grejen, antikapitalismen, skinhead-grejen, de menar de har samma frilla till och med. Så...
Men okej, Hare Krishna, de får inte äta svamp och inte äta lök. Vad är logiken i det?
Jag tror det har någonting med att göra att det är andra delen i näringskedjan. Att svampar lever av någonting.
Aha.
Alltså teologiska analyser av religioner är bara piss, men det som är lite roligt är att det måste vara den enda religiösa övertygelse som har en headline på Wikipedia-sidan som heter restaurangverksamhet.
Men det var väl samma grej när det kom till New York också?
Ja, men alltså,
de började med att bjuda in kids och gav dem lite mat.
Ja, det är ju svinbar. Men,
och sen var det samma grej i Umeå.
Precis, att det är deras rekrytering att de serverar en gratis veganbuffé och sen blir man med.
Sen sign the document.
Ja, men typ.
Ja, för att ta det tillbaks till Refused då, så har jag en fråga då, till panelen. Om man lyssnar på introt på Songs to Fan the Flame, vad säger de? Alltså i början på...
Publiken.
I början på Rather Be Dead så säger de hylla, hylla, hylla brödrostar. Spola upp det på sig. Ah, yeah. Vad tycker ni?
Alltså det där är svårt. Vad fan?
Sjukt, sjukt svårt.
Ja.
Jag har varit sugen på rostat bröd.
Ja, men precis, nu är man ju så färgad av vad du sa där, så man vet ju inte. Men visst, det kan ju säkert vara något i stil med No Passaran eller något.
Ja, men ja, exakt, spanska inbördeskriget, något svårt.
Ja.
Ja, jag vet inte fan.
Eller brödrost.
Eller så är det en fingervisning av vad som komma skulle, med tanke på att det blev ganska urspårat i Refused framöver där. Var det vi sa 97, 98 någon gång som de la ner och släppte sitt manifest.
97 kom ju Shape of Punk to Come.
Ja, just det.
Ska vi prata om den eller?
Ja, visst.
Klart överskattat.
Jag fattar inte. Det är en bra skiva, men varför ska den vara så stilbildande?
Ja, alltså det är väl...
Vad är det som är nytt?
Ja, de har klippt in lite elektrogrejer och så har de något trumslag som är inspelat baklänges.
Ja, precis.
Men man blir fan inte konstnär för det.
Ja, som sagt, bra skiva, men att det ska vara så extremt nyskapande, vet du fan.
Och sen med tanke på att Refused har rippat hela sitt koncept. Refused från början, okej, de var ju absolut först, eller bland de första med att spela hardcore i Sverige, sin gamla stil. Så det kan man ju säga att de har uppfunnit igen liksom. Och sen det här med Shape of Punk to Come-grejen, så är ju direkt rippat från andra, ja men typ de DC post-hardcore-banden, typ Nation of Ulysses. Heter det så? Som har en skiva som heter The Sound of Jazz to Come. Bara en sån sak.
Ja, verkligen.
Alltså, kläderna är där så här,
allt... Jag googlar, de ser ju likadana ut.
Allt är samma liksom.
Fan, det där påminner om, bara för att göra en liten avstickare till när man fick reda på att Loop Troops Jag sköt Palme inte var deras egen låt utan en cover.
Jag trodde du skulle säga när man fick reda på att de inte sköt Palme.
Ja, precis.
Mind blown.
Är det Dead Press? Nej, vad är det fan?
Non-fiction,
just det.
I Shot Reagan, exakt samma beat, exakt samma tema. Så, nej, det är ju...
Du som var på Burning Heart, kanske inte var den här tiden, men tjänar de mycket pengar på den här skivan? Shape of Punk. Måste jag sålt.
Ja, jag antar det. Jag tycker folket på Burning Heart sa ju att Dennis ringde ju fan en gång i veckan och frågade efter pengar. Och själva säger de väl att de inte har fått en spänn. Så jag vet inte. Jag var inte riktigt del av det ekonomiska. Men det, alltså, den har ju sålt jävligt bra. Jag menar, hur konstigt vi må tycka det vara, så säger liksom när folk är Slayer och Metallica listar den som bästa, typ topp tre bästa skivor någonsin. Så
jag kan inte heller förstå. Ja, skitsamma.
Men det är också något sånt där, precis som vi var lite inne på när vi snackade om New Warning förra gången, att om man nu gör någonting som är ganska groundbreaking, så verkar det som att man vill stöta bort det.
Mm.
För jag menar, ja, Illblood var svinbra, då vill inte... Jag vill inte New Warning spela hardcore längre.
Mm.
Sen gör Refused, men enligt många stycken av världens bästa hardcore-platta, då direkt lägger de ner hardcore och så ska de bli konstnärer istället.
Precis. Det kanske är en sån pass stenhård kraftansträngning och kräma ur sig en sån där bra platta så man helt tappar motivationen att göra någonting efteråt.
Så det man ska ta till sig och gör inte för bra skivor.
Nej, precis. Spela in de där låtarna som ni repar ihop på två dagar.
Jag förstår lite det som Mark sa också där, att hardcore och hela Umeå-grejen, att den var så extremt fixerad runt de här personerna, och att när det blir allmän gods liksom, att alla ska vara hardcore, att man blir lite avtänd.
Mm.
Undrar, ja, då är det ju Svenne Bananen istället som är den killen.
Ja, eller vad då?
Ja, men om alla är det, då är det ju... Ja, men det,
ja exakt. Ja, precis. Du istället för att ha gjort din grej, så är du nu kungen av Svenne Banan rörelsen. För att, ja.
Men just Shape of Punk.
Ja, jag lyssnar på disco. Oh, fan vad edgy.
Det jag kommer ihåg tydligast från den, det är väl, förutom New Noise då, så är det väl Summer Holidays versus Punk Routine, som jag tycker är en mer rockig låt. Eller liksom, det är inte alls lika mycket hardcore som de har låtit förut. Och där kan man ju se på ett sätt har inspirerat en del band att gå mer åt det här hållet efter dem, med tanke på att hela den här bloomen av hårda Burning Heart band som gick över och spelat mer
rockigt
kom efter Shape of Punk to Come.
Och just när du snackar om punken också, för det märkte man ganska tydligt, alltså, kanske lite innan då Refused blev någon typ av svåra konstnärer och Abinanda blev jeansrockare, så var det ganska tydligt där typ 97 någonstans att banden hade gått över från att kalla sig hardcore till att vara punk. Hardcore, det var inte coolt längre.
Mm.
Typ som att Sarah Was har All Punk Cons skivan. Separation öppnar ju sin tia då med Punk Rock Attitude. Refused, Shape of Punk to Come. Mm. Final Exit, This is not a punk song. Eller This is not a punk rock song. Så vet man inte om det är... Ja, det är väl någon grej mot den här Barry Lydian-låten.
Ja, precis.
Och det är ju jävligt likt också Abinandas låt This is not a problem song. Det är de återvinner varandras.
Ja, jag menar det går.
Så där helt plötsligt så tog liksom kärnan av Umeå Hardcore, de tog sig liksom avstånd från HC:n och nu, från och med nu är vi punkare.
Mm.
Och sen räckte väl inte det, då skulle de bli Godard liksom, eller någon sorts svår jävla poet istället. Och just, det är precis samma grej som man ser inom skateboard nu. Det finns inte en jävel som kan göra en skateboardfilm, utan allt ska ju vara svartvitt och alla ska vara konstnärer. Och, jag menar, bara för att du filmar ett par nakna bröst med 16 mm så röker en cig, så är du inte konstnär liksom. Men varför kan man inte bara hålla sig till det är konceptet liksom. Ja, här måste alla vara konstnärer liksom.
Nej, det är faktiskt sant. Och sen så kort därefter då, som vi snackade om, så la de ner Refused och släppte sitt manifest. Jag har faktiskt inte läst jättemycket av det.
Men vi har jävligt mycket åsikter om det. Det är ingen som har läst det.
Det är faktiskt sant.
Nej, men ja, det här att ja, men det var ju liksom jävlar mig ta avstånd, alltså. Mm. Bränn skiten.
Verkligen, och jag tror att det var just på grund av att de gick ut med en bang på det sättet som gjorde att många fick en avsmak i munnen sen när de faktiskt gjorde sin reunion förra året.
Men det märks.
Jag lyssnade på den här Värvet-intervjun med Dennis, då verkar han jävligt vettig.
Ja, faktiskt.
Han verkar kämpa på med punk-svängen. Ja.
Men det märks ju att de är smarta. Liksom att först kan de göra det totala avbrottet och sen kan de ändå göra en reunion och tolka sitt eget manifest till att, ja men du vet, man måste dö för att kunna födas som fågel Fenix.
Ja, precis.
Så de fick nog pilla lite med
det. Vi måste lägga in en klausul här som vi kan använda för argument om vi ska komma tillbaks.
Ja. Men det var de fick för reunion-spelningarna.
Det är väl miljonbelopp.
Ja, jag tror att de fick jävligt mycket. Jag vet att de spelade på Coachella.
Ja, de där stekar.
Och de kan ju betala, så att säga. Ja. De fick ju det Tupacs hologram. Så att...
ja. Ja, men det kan ju behövas då när David sitter där ute i sin stuga och äter bara västerbottenost. Liksom. Klarar han sig 25 år till?
Lådvinet måste fyllas på. Nej, men allvarligt talat, jag tror att det är svårt för någon att försvara att man skulle tacka nej till en sån möjlighet. Liksom,
om
man...
Men det var väl innan? Det var för mig att jag läste, de blev erbjudna 3 miljoner och hade de, det var ett skämt. De typ skickade runt bara, kolla vad mycket pengar.
Och då hade de fortfarande kvar de gamla pengarna.
Ja, jävla.
Gott för dem dock.
Men det som är intressant med när de la ner, det finns en intressant återspegling till den i dokumentärfilmen Refused Are Fucking Dead från 2006.
Jag såg också den i veckan.
Ja. Ja, det är ju extra roligt att se vad som hände på den där sista turnén. Och de olika missöden som de var med på.
Fan, jag har inte sett den alltså. Det borde man ju verkligen ha sett. Speciellt
den är inte superbra
alltså. Mm. Nej, alltså jag minns den som bra, men jag såg den ju typ 2006-2007 så att...
Ja, men då var man ju dödspeppad på att se det.
Ja.
Fan, alltså... Kul med den sista spelningen. Han sprutade ju eld.
Ja,
hade ju råkat svälja den där jävla oljan. Ja, och fick åka till akuten.
Jag vet att de spelar i USA och snuten raidar deras spellokal typ 3 gånger. Och,
det sa de i dokumentären. Bara, det var så skönt när polisen kom in, för då fick vi sluta. Mm. Typ. Och fick en ursäkt att åka hem.
Precis. Fan, jag kommer ihåg sista gången jag såg Refused. Var ju på Hultsfred 2000. Där fan. Nu var det 98 då kanske. Typ en av deras säkert sista Sverigespelningar. Och jag var inte direkt peppad på ser, men jag stod och kollade lite. Och sen börjar Dennis fejka en orgasm. Det var väl det här, någon typ av konstnärsyttring antar jag. Och håller på alltså så jävla länge. Och det var så jävla pinsamt, så jag bara gick längre och längre och längre bort. Man spelar ju på Hawaii-scenen, den största scenen, så skiten hörde sig. Och gick inte gå långt bort nog, jag bara skämdes.
Oh,
nej, det var så jävla råttet alltså.
Det måste ju finnas dokumenterat någonstans.
Ja, det finns ju garanterat.
De filmar ju så jävla mycket ZTV under tidig Hultsfred. Ja,
vet fan. Kanske ska snacka lite om Abinanda. Det är i alla fall ett band som... Ja, förutom den här jeansrock-skivan, The Rumble, som jag lyssnar på. Jag har ägt den sedan den kom ut, men jag lyssnade på den första gången i veckan.
Vad heter den gula skivan med?
Ja, det är ju self-titled.
Vad är det på? Dinosaurier?
Nej, det är väl tre rävar som biter varandra svansen. Men Abinanda är ju i alla fall, tycker jag, bästa bandet.
Mm.
Tre plattor konsekvent bra.
Refused är väl kanske bättre?
I och för sig. Ja, Everlasting är en jävligt fet, alltså den är ju grym. No. Ja, jag har sagt det förut, jag gillar inte att göra såna här lister, man vill inte. Men Abinanda, bra skit i alla fall.
Ja,
ska vi börja lite från början? Var det Mark eller... som sa... Nej, det var ju fan jag som sa. När vi snackade med Mark, att de var i för den här Hare Krishna-kläder.
Ja.
Abinanda?
Ja, alltså. På sin första spelning.
Okej. Okay. De hade varit och käkat hos...
Det hade de verkligen
Jogindra.
Gjort. Och Abinanda
de
är ju...
De turnerar med 108.
Ja, och Abinanda, ordet är ju någonting sanskrit, något
okay.
Hinduistiskt. Och turnerar med 108 som är ju... ja, typ förgrundsbandet. I de Hare Krishna hardcore vid sidan av Shelter.
Ja, just det.
Jag tror att de fortfarande är Hare Krishna.
Ja, för fan. Jag läste alldeles nyligen han, Victor Kara, som spelar i, ja, som har spelat i både Shelter och 108 och även i Inside Out och Beyond och Burn, att han fortfarande är en av de jag tror han fortfarande är munk. Till exempel John Joseph och Harley också är ju Krishna, fast de har tagit avstånd från själva religionen, utan eller från själva sekten, utan de tror ju bara på boken, om man säger.
Mm.
Men 108 har betytt jävligt mycket för mig faktiskt. Jag har lyssnat sjukt mycket på den Holy Name-plattan, deras första, precis i samband med att jag blev vegetarian.
Okay.
96. Så då hämtade jag lite, alltså det är mycket känsla i den plattan, så då hämtade jag lite styrka från den när man helt plötsligt skulle behöva laga sin egen mat och du vet, varenda lunch var ett mission.
Mm, precis.
Fan, det gjorde man ju samma sak fast med Refused. Typ.
Ja, eller med Earth Crisis. Det beror ju på vilken skola man är ifrån.
Ja, men alla hittar sin styrka. Fan, Abinanda. Ja, det hade ju hans snubbe som vi skulle ha här i studion idag, Bokan.
Mm.
Han satte ju upp Abinanda här i Örebro.
Precis.
När då?
Ja,
det fan
är det. Han sa till mig att det var typ runt 96. Och det var ju då de gjorde sin andra... Okay. Längre Sverige-turné. Man spelar liksom Tyskland, Belgien, Österrike, Sverige.
Aha.
Ja. Och så vidare.
Ja, kom ihåg, det var något typ...
Unbroken hade de ju släppt en split. Eller de släppte en split några år senare med Unbroken. Men jag tror att de var med på den turnén också.
Ja. Ja, fan. Jag kommer ihåg det, för det var första snön. Så det var ju någon gång på hösten. Man gick hem därifrån från den här spelningen, så det började snöa. Så var man allmänt bummed out.
Ja,
men det var fett... Fet spelning, och den skivan är jävligt bra. Mm. Även om den har åldrats sämre, tycker jag, än Senseless, första plattan.
Mm. Det är ju många legender, om jag ska säga så, med i det här bandet. José, som man nu för tiden väl mest känner igen från Out of Vogue, kan jag tänka. Men de spelar inte så mycket i Sverige, men ett hyfsat stort band i alla fall. Och Jonas Lyxén har spelat trummor där. Bland annat var det Jonas Lyxén som när han var i Japan fångade upp att intresset för Abinanda där var ganska stort. Och det var därför de gjorde sin återförening 2009.
Ja, just det, för att kunna åka till Japan.
Och sen återförenades de ju även en tredje gång 2012 när de spelade med Refused och Final Exit. Det var väl Refuseds första återförening.
Okej, ja.
När de spelar. Så att, några gånger till är de uppe i samma nivå som Outlast. Så att,
ja, jag ska bara klämma in här lite nu innan vi lämnar Krishna-skeppet. Att skulle passa på att tipsa om 108-sångaren Rob Fish tidigare band. Han spelade först i ett band som heter Release, som är lite mer mörkare youth crew-hållet. Och sen ett band som heter Resurrection.
Mm.
Som båda är pissbra. Och sen när vi talar om 108, så har ju Slapshot gjort en jävligt brutal disslåt mot 108 på den Six Involved Hate-plattan. Som jag tänkte citera en liten textrad här. Ja, vi gillar ju att snacka om beefs och så.
Ja, vad för fan.
Låten heter 108. You sing about the straight edge. Why do you think you're a part of that when your God controls your mind? How much I hate this 108, turning kids to chanting fools. Hey Ray, why don't you get some self-respect? Your religion has got you more fucked up than any drug could ever do. I don't hate you, I just hate what you do.
Nice.
Choke, alltså, för fan. Skräder inte orden.
Det är välformulerad kritik, måste jag säga.
Ja, men...
Med en viss poäng.
Verkligen.
Ska vi dra lite Desperate Fight, Straight Edge as Fuck-grejerna?
Ja, precis. Alltså, Straight Edge as Fuck var ju samlingsalbum med Straight Edge band som kom ut på Desperate Fight Records i 3 volymer.
Ja, och faktum är att första kom ju ut 94, så det är 20-årsjubileum på Straight Edge as Fuck nummer 1.
Precis, och med på den skivan var bland annat Donuts, vi hade Refused, vi hade Abinanda, vi hade Drift Apart och Beyond Hate, va?
Så faktiskt det var ett av de bättre spåren på den skivan, tycker jag. Jag tror inte de gjorde så mycket mer efter det.
Nej, okej.
Ja, jag var ju lite i kontakt, det visste jag inte själv. Det är en gammal skatepooler från Umeå. Pramon Salomonsson, ett underbart namn. det visade sig att han var faktiskt originalmedlem i Beyond Hate.
Oh,
jag frågade ut honom lite om skate hardcore i Umeå för att kunna dra mina egna slutsatser inför den här podden då. Så du bara, men fan, jag spelar i ett band också. Beyond Hate heter de. Kanske har hört talas om. Och det var, han skrev också, det var jävligt kul att jag frågade lite det här med om det var något tryck på att man skulle vara nykter och vegetarian. Då sa han det, bara, jo, ja, jag försökte ju vara vegetarian, men det gick inte så bra. Jag smyg åt skinka och fick smeknamnet Pram the Ham. Ja, kul. Ja, fan, Pram är ju en lite av en skate-legend i alla fall. Han håller på nu med...
Han är på det fatta grejen.
Ja, fatta är ju en... Jag tror det är från Umeå hela, hela rörelsen mot... även mot sexuellt våld och för samtycke i lag och i lag och liv. Och han har tagit den här fatta kampanjen då in i skatebranschen.
Nice.
Så det är jävligt fett.
Sa han någonting om hur många från Beyond Hate som fortfarande är straight edge eller? Det kanske inte är så många.
Nej, det frågar jag inte, men jag skulle kunna tippa på att det inte är så många.
Det är det som är det intressanta. Det var lite därför jag mailade ut de här frågorna till olika medlemmar av
Solitude. Sätta dem på plats.
Solitude, senare Shield och även Drift Apart. Och Thomas Andersson som spelar gitarr i Drift Apart och även kör Premonition Records. Jag får tacka Arsen för förmedlingen av kontakt. Han skickade ett jävligt intressant svar till mig här. Lite kort om Drift Apart först då. Bandet bestod ju även av, förutom Thomas då, Jampe Uppgård på sång, Kristoffer Sten på gitarr, som senare då blev medlem i Abinanda Refused. En snubbe som heter Janne Koljonen på bas och Erik Wenström på trummor, som senare gick vidare till bandet Shield då.
Skaplig inavel.
Verkligen, det var det. Och Drift Apart, de spelade som mest mellan 91 och 94 och de var med på två samlingsskivor, Northcore på Burning Heart och Straight Edge as Fuck på Desperate Fight då. De har fortsatt att spela tillsammans från den tiden, fast i olika uppsättningar, och de som många andra band gick över och spelade mer pop och punk. Och de har faktiskt ett band just nu som heter Lapdog, där de har släppt en fullängdare bara för några veckor sedan på Premonition Records.
Fan, den köpte man ju för länge sedan. Det, jag kommer inte ihåg skivan heter, men det ligger typ en golden retriever som ligger i en snöhög. Det är fan jävligt bra, typ melodios hardcore.
Ja, okej. Thomas säger även att han i slutet av 90-talet spelade ett band som heter Leia. Jag vet inte om det var bara var Star Wars influerat eller något. Det var i princip bandet Shield, fast Marcus tog över gitarren och ja, lite annat. Så det var ju inavel där, kan man säga. Och jag valde att fråga honom lite olika frågor, bland annat hur de kom i kontakt med Desperate Fight Records och den här samlingsplattan Straight Edge as Fuck. Där säger han att Jampe Uppgård som sjöng i Drift Apart startade upp Desperate Fight Records tillsammans med José Saxlund och Dennis Lyxzén från Abinanda Refused.
Det har man inte hört. Man har alltid trott att det var Dennis. Jag trodde det var Josés egna grej, men det var... Det var tre på det alltså.
Ja, och Thomas säger att han faktiskt kommer ihåg att han och Jampe diskuterade om att skivbolaget skulle heta Drift Apart Records och bandet skulle heta Desperate Fight eller tvärtom.
Okay.
Och det blev ju tvärtom då.
I'll be damned.
På frågan om han eller några av hans bandkompisar fortfarande är straight edge så här 20 år senare, så svarar han att Erik Wenström som spelade trummor dricker ej alkohol, men alla andra gör det, så vitt jag vet, skriver han. Om lite om intresset för hardcore fortfarande finns kvar och hur de ser på scenen idag, så säger han att visst, absolut, intresset för hardcore finns kvar. Det är musikstilen tillsammans med punk som jag lyssnar allra mest på. Och han, precis som många andra i det här rummet, köper fortfarande alldeles för mycket vinylskivor.
Kul att höra.
Tvillingsjäl där ute i den kalla norrländska natten.
Ja, precis. Och hans uppfattning om Umeås scen ligger lite i linje med den Mark nämnde under intervjun också, att det är jättebra fortfarande, poppar upp nya band hela tiden, och även om intresset inte är alls lika galet som det var på 90-talet när det var 300-500 pers i publiken under spelningar, så tycker han att det fortfarande är bra liksom. Så att, det är positivt och kul också att att, ja, att han svarar.
Ja, verkligen.
Roligt att se vad han gör idag.
Ska vi prata om de nya banden lite?
Ja, det kan vi göra.
Ja, fan, vad är Shield, var de med på Spreaders of Fuck?
Ja, alltså Solitude var ju med. Men det blev ju senare Shield.
All right, för det kommer jag ihåg. Det var ju min första intervju jag gjorde när jag tror jag var 15 eller någonting, hade ett fanzine. Och då ringde jag upp sångaren då, i Shield, Johan Hillebjörk, har för mig att han heter. Och jag är så sjukt nervös alltså. För jag såg ju honom som någon typ av rockgud liksom. Och sen när jag väl fick han på tråden, så hade ju han varit så sjukt nervös så hade han inte kunnat svara första gången, för han trodde att jag var en jävla rockjournalist. Så vi satt där, du vet, två 15-åringar och bara,
hej, hej.
Ja.
Vad frågade du? Typ.
Nej. Det var som,
vilket är ditt favoritband?
Ja, det var säkert en jävligt rötten intervju. Men jag kommer ihåg det så väl, för att det, ja, det var första intervjun liksom.
Det är det här som är så roligt med hela DIY-kulturen och sign-kulturen, att man kan testa på sådana där grejer liksom.
Ja, absolut. Det var ju inga konstigheter att man alltså startade ett fanzine. Det var ju liksom, det hörde ju till, det är klart man gör det. Så precis. Var det bara att köra. Men vad fan, nya band. Vi kan inte ha ett dubbelavsnitt det här gången också.
Nej, precis. Vi snackar.
Vi börjar med att säga att vi har typ inget att säga om Umeå. Det blir ändå ett dubbelavsnitt. Ja, nya band. För fan, äntligen händer det lite i Umeå efter att det var helt dött där uppe.
Verkligen.
När kom Lesra?
Ja, jag hörde nog talas om dem först typ 2009-2010. Jag vet att de gjorde något gig i Göteborg i samband med att de släppte The Green Rage. Och jag vet bland annat att de var i Linköping och körde. Och då tror jag fan till och med Mark var med som stand-in på gitarr.
Ja, för han är inte original där, va?
Nej, det är han inte. Men de har ju hållit på jävligt länge. Och de har ju ett alltså när de väl kom så hade de ett jävligt unikt sound, till skillnad mot vad många andra band spelade.
Om man förväntar sig att det
var band. Ja, exakt, det var inte, absolut snarare, inte ett snarare unikt sound. Men det var ju unikt för att komma från Umeå. Det var ju det som precis var så jävla fräscht.
Och sen så har vi ju ett annat band som har stått ut på senare år, är väl Kidnapped. Som jag minns att de spelar typ på var det förra Motala? Eller? Ja, de spelar på någon storspelning i alla fall. Jag minns att jag blev jävligt imponerad av dem.
Ja, jag sa ju det. Det var ju Mark spelade i det bandet också. Men jag var helt säker på att de kom från Sundsvall. Så jag bara, vad fan, aha, okej. Du spelar med dem också.
Mm, just det.
Fan, jag har aldrig hört dem. Är det bra eller?
Ja, det, jag minns det som jävligt bra, men jag kan inte liksom.
De där Forever Young då, är de från?
Ja, för fan. De har ju släppt, det är ju århundradets fucking jävla demo, alltså den som de kom med. Det var ju verkligen så här veganpeppen alltså i slutet av 2000-talet kan jag säga.
Okej, jag har inte hört
Open Them All hade de.
Men det är väl Umeå och Trollhättan
Connection, ja precis. Och de har ju också jävligt stilbildande merch med deras exade hink och spade.
Ja, just det.
Så snygg. Jo, jag tycker den är snygg. Den
alltså.
Ja.
Ja, det är många som rockar den fortfarande. Så bandet lever.
Ja, det är kul. Vad vi skulle säga när vi snackade om Lesra var ju att du David sa, ja, jag vill inte säga, men jag tycker det låter lite bonnigt.
Ja, alltså, jag skulle inte säga det när vi spelade in.
Nej, men så kom jag på, bara, ja, alltså.
Det gör ju det.
Ja, men man får inte mindre bonniga vibbar av att Lesra baklänges är arsel.
Nej, verkligen.
Men alltså, ja, det är ju jävligt alltså, otrendigt. Och det var ju det man gillar med det, att det inte var det här jävla hela tiden sökare den nya hypen, utan verkligen spela någonting som man kanske själv gillar.
Ja, och det sjuka är ju att Lesra har funnits sedan 2002. De har ju släppt 4 demos innan de släppte The Green Rage.
Right. Ja, jag snackade med dem om det. Och då tror jag att det var mer trash, nästan trash metal i början.
Okay. Ja, precis.
Att Green Rage är
första hardcore.
Ja, kanske inte första, men att de har spelat, men inte samma stuk hela resan igenom.
Nej, och sen så får man väl säga att det nya som Holdäkta har släppt är jävligt.
Den skivan var fan jävligt bra.
Ja, jag tycker också att den nya är svinbra. Alltså jag har alltid tyckt att Holdeck är jävligt pepp för att de gör snygga grejer, de är, det är bra, alltså bra, jävligt bra live.
Mm. Verkar vara schyssta snubbar.
Men jag vet inte, jag tycker det är så, det stört mig lite på att han inte tar i när han sjunger. Och det är en sån här klass, jag vet inte, det måste vara någon sån här klassisk Umeå hardcore grej. För om man lyssnar, både Dennis och José sjunger jävligt, alltså de, det är inte så jävla mycket skrik. Så det är kanske deras kulturella arv helt enkelt, att man ska hålla tillbaka lite på sången.
Men vad fan, gubbar, jag vet inte, klockan börjar bli mycket. Ska vi ta, har vi något mer att säga eller ska vi fortsätta den här diskussionen i ett annat avsnitt?
Ja, jag känner mig,
helt redo.
Ja, nej, men vad fan, då hoppas vi på ett
bra Umeå hardcorefest.
Ja, precis, som går av stapeln imorgon.
Beroende på när du lyssnar.
Ja, exakt. Och vi får hoppas att du kryar på det, Danne. Och vi hörs väl igen om 2 veckor.
Ja, får passa på att skicka ut ett tack till alla som har svarat på frågor. Vi
precis.
Vi har ju jobbat, alltså, annars har vi bara suttit och snackat. Den här gången har vi fått pumpa folk på info för att inte fatta något själva. Så tack till de som har tagit sig tid.
Precis, och känner ni någon eller vet ni något spännande ämne som ni tycker att vi ska prata med någon om, hör av och ge oss tips på vad ni vill höra. Och som alltid så ser vi gärna att fler tjejer hör av sig som har någonting och som de vill snacka om.
Ja, alltså de är ju jävligt svårflörtade, så det är fan, jag lägger hälften av min poddtid på att tjata på folk som inte vill vara med, alltså. Men har vi sagt det så har vi sagt det. Vi jobbar vidare.
Verkligen. Ja, men skitbra. Vi kör som avslutning här då, lite musik från Eclipse, från Mark.
Tack och hej.
Hej då.